kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över första Korintherbrevet del 61 och det här sista delen av denna bibelförklaring över första Korintherbrevet.
Välkomna till Andreas kapellet. Vi ska idag börja på 16 kapitlet, det sista kapitlet i första Korintherbrevet. Men vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi ännu en gång får komma inför ditt ansikte. Och vi får ta del av det som är nedskrivet här i Korintherbrevet. Herre, kom du med din heliga ande och gör ordet levande. Gör det begripligt och gör det verksamt hos oss. Vi vill vara dina lärjungar. Vi vill att ditt ord ska tala till oss, att du ska verka genom ditt ord och ditt evangelium. Att du ska forma oss inifrån. Att du ska låta oss få växa till i vårt lärjungaskap. Så överlämnar vi den här stunden i dina händer. Amen. Som sagt, nu har vi ett kapitel kvar. Det 16 kapitlet. Sista kapitlet i första Korintherbrevet. Och vi ska ge oss på det på en gång. Och det är ju också indelat, kan man säga, i flera olika avsnitt eller mindre avsnitt. Så då har vi först fyra versar som handlar om insamlingen till det heliga. Sedan så har vi apostelns resplaner, och de är inte helt enkla att ta till sig där. Där kommer vi få dröja en stund. Och så är det 10 till och med 12, där är Timoteus och Apollos besök. Och så vers 13 är det förmaningar och hälsningar. Och vers 22 och 23 är själva slutordet. Så ser det ut. Men vi tar väl ett avsnitt i taget. Alltså läser jag de fyra första verserna. När det gäller insamlingen till de heliga så ska ni också göra som jag har föreskrivit församlingarna i Galatien. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla ihop vad han lyckas spara, så att insamlingarna inte sker först vid min ankomst. När jag kommer ska jag skicka de män som ni finner lämpliga försedda med brev till Jerusalem för att överlämna er gåva. Men om det finns skäl för mig att resa kommer de att resa tillsammans med mig. Det verkar inte vara några krångligheter så långt, men vi ska kommentera det här uttrycket de heliga. Det står ju när det gäller insamlingen till de heliga. Och det här begreppet det heliga, det har vi stött på många ställen, men det vi kanske inte har betonat tidigare, det är att det egentligen är i grund och botten så är det ett uttryck som syftar på församlingen i Jerusalem och i förstone inga andra. Det var ju de i Jerusalem, alltså de judar som hade kommit till tro, som var de heliga i meningen att de var avskilda. De var tagna ut ur sitt sammanhang och så var de ekklesia, ekkaleo, sammankallade i Kristi kropp. Så det är de avskilda, det är de heliga, det är Kristi kropp i Jerusalem. Och så används ordet också. När du tittar i Romarbrevet, det är alltså brevet innan här, där står till exempel i 15 kapitlet, vers 25. Men nu far jag till Jerusalem med hjälpen till det heliga, alltså de heliga i Jerusalem. Och så talar han om det också på flera andra ställen. Och det betyder ju också, skulle man kunna säga, att när Paulus sedan använder ordet de heliga om andra församlingar och kristna på andra orter, för det gör han, så markerar han på det sättet tillhörigheten till Jerusalem. Därför det är ju precis som vi har i den kristna trosbekännelsen, vi tror på en helig kyrka. Så att i själva grundtänket så finns det bara en. Och den första församlingen med de heliga, det var ju den judekristna församlingen i Jerusalem. De kallades för de heliga i Jerusalem. Och sen var det som sagt ett begrepp som spred sig, men som visade då på samhörigheten med dem i Jerusalem. Och vi ser också här i Romarbrevet 15:25 att han far till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Vi läste på samma sätt när vi i Galaterbrevet talas det också om insamlingen till de heliga. Och vi läser om det i Apostlagärningarna. Jag tror jag ska slå upp där också. Apostlagärningarna 11. Det är ju alltså innan han har kommit till Rom och innan han har kommit till Korint. Och det var innan han kom till Galatien också för den delen. Så redan där finns det i vers, alltså kapitel 11, vers 27-28. Det handlar om en profet som hette Agabus som talar om en svår hungersnöd som ska komma över hela världen. Och så i vers 29, då beslöt lärjungarna att var en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna som bodde i Judén. Det gjorde de också, de sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste i Jerusalem. Så den där insamlingen till dem i Jerusalem, den pågick alltså både innan första missionsresan, den pågick i Galatien, den pågick i Korint, den pågick i Rom och den pågick också på andra ställen, i Akaja och i Makedonien. Och om ni minns det kan väl inte begära kanske, men när vi gick igenom i Galaterbrevet så stannade vi särskilt vid det och då så sa jag det att insamlingen till de heliga, det var en del utav själva evangeliet. Det var högst väsentligt att göra den där insamlingen till de heliga i Jerusalem. Därför att man tänkte sig att evangeliet hade utgått ifrån Jerusalem, det hade utgått ifrån Sion, det hade utgått ifrån den första församlingen i Jerusalem. Och då, därifrån hade man delat med sig utav detta goda. Som Jesus säger också, frälsningen kommer från judarna. Och då när det har gått ut och det tas emot utav hedna kristna och det tas emot på andra platser, så tar man emot det. Man bekräftar evangeliet genom att ge utav sitt materiella goda tillbaka till den judiska församlingen. Det är alltså ett sätt att upprätta relationen. Så det här var en del i själva evangeliet. Det var saligare att giva än att taga, säger Jesus på ett annat ställe. Så givandet var en viktig sak. Sen var det ju också det att ni vet att i Apostlagärningarna så står det om den första kristna församlingen att ingen av dem led nöd. Det står att man bar fram allting till apostlarnas fötter och apostlarna delade ut på ett sådant sätt, förvaltade de här gåvorna på ett sådant sätt så att ingen i församlingen led nöd. Och det finns en vers i femte Mosebok som jag tror är en sån där nyckelvers som jag gott kan repetera. Femte Mosebok 24. Vers 5 Mosebok 24:10. Nej, den var det inte. Men det står alltså på ett ställe, då får jag ta det ur minnet. Det är alltså, jag har skrivit fel på någon siffra. En siffra är fullt tillräckligt för att man ska hamna alldeles vilse. Men det står alltså i Moseboken att när de kommer in i löfteslandet, in i det utlovade landet som flyter utav mjölk och honung, då ska ingen lida nöd. Och om man tolkar det bokstavligt eller om man tolkar det bildligt, som jag tror att de första kristna gjorde på båda sätten. När man kommer in i det utlovade landet, när man kommer in i Jesus Kristus, då finns det ingen som lider nöd. Därför där flödar det av mjölk och honung och det gör det genom att man delar med sig till varandra. Så de första kristna, de tänkte som så att nu när vi har kommit in i Jesus Kristus, nu när då har Gud uppfyllt alla sina löften och i den här trosgemenskapen, det delar vi allt med varandra. Och det här var också de församlingarna som fanns i Korint och i Galatien och överallt. De var ju delaktiga i samma teologi om jag säger så. Så givandet och tagandet, mottagandet, var en viktig del i själva evangeliet. Evangeliet stannade inte vid ord utan det var också någonting som man hade, som man såg förverkligat rent bokstavligt. Det finns ytterligare en aspekt på det här med givandet, och jag ska se här, det bästa jag slår upp det först innan jag säger det. Jesaja 60, vers 5, där stämmer i alla fall bibelstället. Där talas det om Sions kommande härlighet. Och här talas det om hur hedna folken i vers 3. Hedna folken ska vandra i ditt ljus. Hedna folken ska bli delaktiga utav evangeliets ljus. Och sen så ska det hända i vers 4. Lyft dina ögon och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Vers 5. Du ska se dig och stråla av fröjd. Ditt hjärta ska bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar ska föras till dig. Folkens, alltså hedna folkens, alla skatter ska tillfalla dig. Från, och ni ser i vers 6. Skaror av kameler ska övertäcka dig, unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba ska de alla komma, guld, rökelse och myrra var det som de vise männen hade med sig. De första hedningarna som kom för att uppvakta Jesus, den nyfödde konungen, hade med sig gåvor i bokstavlig mening. Och det här kapitlet i Jesaja 60, det handlar ju om vad som ska hända i den yttersta tiden. Och i vers 11 har du det vidare. Dina portar ska ständigt hållas öppna. Varken dag eller natt ska de stängas. Så att folkens rikedomar kan föras till dig. Och deras kungar föras med i tåget. Och så vidare. Vi behöver inte läsa mera. Så det var ju en profetia som gick i uppfyllelse också i och med den här insamlingen. Det var tecknet på att den yttersta tiden hade brutit in. Den tid som de skulle leva i överflöd, när allting var återupprättat. Så insamlingen till de heliga, den vittnar både om samhörigheten och den vittnar om tacksägelsen för evangeliet, och det vittnar om den yttersta tiden. Allt det där finns i insamlingen. Sen så står det då också hur det här ska gå till. Och det är ju inte så som det går till i vår tid precis. Men på den här tiden så skulle man lägga undan vad man hade och samla ihop vad man lyckades spara. Och så skulle man ta med sig det till insamlingen till första veckodagen. Första veckodagen, alltså söndagen när Jesu uppståndelse firades. Sista dagen som ni vet är ju sabbaten, lördagen, sabbaten när Gud vilar. Sen börjar en ny vecka på söndagen. Och den börjar med uppståndelsen, den börjar med det nya livet. Och då skulle man samlas till gudstjänst och då skulle de här gåvorna bäras fram varje vecka. Och så pågick de där insamlingarna runt om i Mindre Asien och runt om i de olika församlingarna. Och så skulle då Paulus ha en resplan där det bland annat ingick då att han skulle ta med sig hela denna väldiga gåva ifrån församlingarna, och så skulle han ta med sig det till Jerusalem. Han säger där i vers 3 att han ska skicka med ett brev till Jerusalem. Och om det är så att han reser själv så ska de resa tillsammans med honom till Jerusalem. Det var ju så att Paulus, han hade planerat att tillbringa vintern i Korint. Och nu kommer jag in då på apostelns resplaner, och de är inte helt enkla. Och ni kommer säkert att förstå varför när jag försöker förklara det här. Men vi läser då från vers 5 till och med 9. Jag tänker komma till er i Korint sedan jag har farit genom Makedonien, för jag tar vägen över Makedonien. Men hos er stannar jag om möjligt en tid, kanske hela vintern, så att ni får utrusta mig för fortsatt resa, vart det nu går. Det tycker jag man kan lägga märke till, dem orden. Vart den nu går. Jag vill inte nu besöka er på genomresa, för jag hoppas kunna stanna kvar hos er en tid om Herren tillåter. I Efesus stannar jag till pingst. Han är ju i Efesus när han skriver första Korintherbrevet. Vi tror att det är år 55. Och där ska han stanna då till, eller år 54. Där ska han då stanna till pingst, och det brukar ju ligga där i maj månad någonstans. Så han ska stanna där, och sen så ska han då, tänkte han sig, resa till Makedonien. Och så ska han ta sig ner från Makedonien, det är ju uppe i norra Grekland. Och så tar han sig ner genom Grekland till Korint. Och där plockar han ihop den här väldiga kollekten. Och så fortsätter han då till Jerusalem. Så beskriver han ju sina reseplaner här. Det verkar vara den plan han hade. Men det är bara att den planen genomfördes aldrig. Om du tittar i andra Korintherbrevet, kapitel 1. Så står det där i vers 15. Jag ville först komma till er för att ni skulle få välsignelsen av ett andra besök. Jag ville besöka er på genomresan till Makedonien och därifrån komma tillbaka till er och så utrustas av er för resan till Judeen. Så där har vi de planerna fortfarande. Men som sagt, det blev inte på det sättet. Utan förmodligen blev det så här. Och nu måste jag ta det här utan att slå upp alla bibelställena. Därför här måste man lägga ett pussel. Och pusslet består av dels de uppgifterna som ni har fått nu. Och sen består det av ett antal olika versar i andra Korintherbrevet som visar att det inte blev så som det var planerat. Plus att det behöver kombineras med vad som står i slutet på Apostlagärningarna 19 och början på Apostlagärningarna 20. Och då är det ett pussel som man måste lägga. Och då visar det sig att Paulus stannar kvar i Efesus. Han kommer alltså inte iväg på den här resan. Utan han är kvar i Efesus över vintern. Han är kvar först till pingst, om man säger. Sen är han kvar hela sommaren. Och så är han kvar hela vintern också. Och vad som händer under resten av det här året, år 54, det måste man mer eller mindre gissa sig till. Men förmodligen har följande hänt. Att han fick iväg första Korintherbrevet, skickade det med Timoteus. Och det första Korintherbrevet togs inte alls emot med någon glädje. Det som vi har gått igenom. Utan det gjorde att det blev ännu mer turbulent i Korint. Och då påverkade, när han fick veta det, Timoteus kommer tillbaka till Efesus och Paulus får veta det. Då påverkade hans reseplaner. Och här är det troligt att han gjorde en snabb visit, oannonserad, direkt till Korint. Som utmynnade i ren katastrof. Han kom mitt in i kaoset, han kunde inte reda ut det och han får återvända. Och han är djupt bedrövad. Och när han är tillbaka så skriver han ett brev som vi inte har bevarat eller som inte är tillgängligt, som har förkommit alltså. Det kallas för tårebrevet. Därför det är så fyllt med sorg och med smärta över vad han var med om på den här snabbvisiten. Sen så säger han det att han tänkte sig att han skulle åka till Makedonien. Och så ska han åka ner till Korint. Och ska han besöka dem en andra gång. Och så ska han tillbaka till Makedonien. Och det blev sannolikt så att han reste till Makedonien. Troas först och så till Makedonien. Han gjorde påbörjade en resa ner mot Korint. Men kom aldrig ner dit utan återvände till Makedonien. Ni kan läsa om det i Apostlagärningarna 20. Nu tror jag vi kan läsa de verserna. Det som har hänt nu är att han fortfarande, om ni tittar i Apostlagärningarna 19, så ser ni att han är i Efesus. Och han är där i två år. Han skriver första Korintherbrevet. Och sen inträffar då det här som jag säger. Och så kommer det i vers 21. När detta var slutfört bestämde sig Paulus för att genom Makedonien och Akaja resa till Jerusalem. Här vet vi inte om Korint är medräknat eller inte. Det skulle kunna vara det. Men det blir alltså upplopp i Efesus. Och när det upploppet är slut, alltså kapitlet ut, vers 40-41 där. Där skriver han förmodligen andra Korintsebrevet. Så det som har hänt är att han gjorde en snabb visit till Korint. Det var totalt misslyckat. Han skickar Tårebrevet och han får tillbaka att det har mottagits väl. Det får han veta av Titus. Allt det här står i andra Korintsebrevet. Och så påbörjar han då resan som vi läser om. Han skriver andra Korintsebrevet och så påbörjar resan i 20 kapitlet. Apostlagärningarna 20. När oroligheterna hade lagt sig, då kallade Paulus till sig lärjungarna och förmanade och tröstade dem. Sedan tog han farväl och for till Makedonien. Och det är därifrån, antingen från Efesus eller när han kom till Makedonien, så skriver han andra Korintsebrevet. Och när han hade farit genom det området och talat många uppmuntrande ord till bröderna, så kom han till Grekland. Där är inte Korint nämnt. Där uppehöll han sig i 3 månader. Det finns de som gissar att han kan ha varit i Korint. Finns också de som gissar att han under de 3 månaderna skrev Romarbrevet. För de är skrivna väldigt nära varandra här, andra Korintsebrevet och Romarbrevet. Man tvistar om vilket av de där 2 breven som är skrivna först. Men då judarna förberedde ett attentat mot honom, just som han skulle avsegla till Syrien, så bestämde han sig för att resa tillbaka genom Makedonien. Då skulle han alltså inte ha varit i Korint. Och med honom följde Sopater, Pyrrhos son från Berea, Aristarkus och Sekundus från Thessalonike, vidare Gaius från Derbe och Timotius samt Tychicus och Trofimus från Asien. Dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas. Efter det osyrade brödets högtid seglade vi själva från Filippi och 5 dagar senare träffade vi dem i Troas. Där stannade vi i 7 dagar. Och från Troas, om man bara bläddrar vidare, från Troas så kommer Troas ligger ju så att säga längst ut västerut, så långt västerut det kan komma i Asien. Det är därifrån man seglar till Filippi på andra sidan vattnet. Men han kommer tillbaka till Troas, står det här i 20 kapitlet, och sen så kommer han ner till Efesus. Där håller han sitt avskedstal och så fortsätter han bort till Jerusalem. Han skulle alltså inte ha varit i Korint. Men det här är alltså, som ni märker, lite oklart. Titta vidare i andra Korintsebrevet. Ni får lite mer kött på benen. Det står i andra Korintsebrevet vers 1. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte komma och göra er bedrövade igen. Alltså det här skulle varit då, den där snabbvisiten skulle ha ägt rum. Och han skriver ett brev, Tårebrevet. Men han åker inte dit. Jag hade bestämt mig för att inte komma och göra er bedrövade igen. Om jag bedrövar er, vem gör då mig glad? Om inte just den som jag har bedrövat. Jag skrev som jag gjorde för att jag inte skulle bli bedrövad vid min ankomst genom dem som borde glädja mig. Jag är nämligen övertygad om att min glädje är allas er glädje. Och så kommer det i vers 4. Det var i djup nöd och ångest under många tårar som jag skrev till er. Det är det så kallade tårebrevet, det som inte finns. Det är inte första Korintsebrevet utan det är Tårebrevet. Det var i djup nöd och ångest under många tårar efter den där snabbvisiten som jag skrev till er. Inte för att ni skulle bli bedrövade utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har just till er. Och det här brevet skulle Titus ha varit med, och Titus kommer tillbaka när Paulus har rest från Efesus till Makedonien de där 3 månaderna, så kommer Titus upp dit med goda rapporter. Och då skriver han andra Korintsebrevet sen. Titta i andra Korinthierbrevets 12:e kapitel också. I andra Korinthierbrevets 12:e kapitel där skriver han vers 14. Se, det är nu tredje gången jag är beredd att komma till er. Han har alltså varit där en andra gång som inte är omnämnd i apostlagärningarna och inte omnämnd någon annanstans heller. Men ändå så säger han att det är en tredje gång. Det är där man drar slutsatsen att han har varit på den där snabbvisiten. Den som blev så katastrofal, så misslyckad. Och som mynnade ut i Tårebrevet. Det är nu tredje gången jag är beredd att komma till er. Och jag ska inte ligga någon till last. Men han kom ju inte dit den tredje gången heller. Därför att han vände ju där i Grekland och Makedonien och åkte tillbaka till Jerusalem. Och det här har ju då gjort att de i Korinth har fått vatten på sin kvarn när man säger att man inte kan lita på Paulus. Det här tar han upp i andra Korinthierbrevet, så ska vi ta när vi kommer dit. Andra Korinthierbrevet 12, vers 21. Där skriver han, ja, jag är rädd att min Gud ska förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka. Och att jag måste sörja över många som tidigare levde i synd och inte har ångrat den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit. Och så 13:e kapitlet. Det är nu tredje gången jag försöker komma till er. Så det är ju uppenbart att det som han skriver här i slutet på första Korinthierbrevet om sina reseplaner, de blir inte förverkligade. Och sen är det då lite små frågetecken om vad som händer eftersom han inte kom dit. Och vi vet inte varför det blev en sån katastrof. Det finns en teori. Det finns två teorier, två liksom huvudteorier om det här katastrofbesöket. Och det ena huvudteorin, det är det att den där mannen, vet du, som levde i otukt, som det talas om i första Korinthierbrevet 5:e kapitel, han har tydligen varit det stora problemet i församlingen. Det är en teori. Men en annan teori som jag ska komma tillbaka till och som jag nog kommer att förorda när vi kommer så långt, det är att det fanns ekonomiska bekymmer. Att den här insamlingen som gjordes i Korinth hade förskingrats. Det finns sådana versar i andra Korinthierbrevet som antyder det. Och när Paulus då kommer så är det kaos med den där insamlingen. Så det hade utbrutit en stor oenighet i alla fall i Korinth. Vi kan titta i andra Korinthierbrevet 8. Vi kan titta på de versarna också. Där tar han upp det här med insamlingen. Och han skriver till exempel att de hade bett Titus i vers 6. Kapitel 8, vers 6. Vi har bett Titus att också bland er slutföra den kärleksgärning som han redan hade påbörjat. Det är ju Titus som åker dit med Tårebrevet. Och där har de en viss framgång och möter en viss förståelse. Och de möter varandra igen och tydligen börjar få ordning på den där ekonomiska insamlingen. Och nu ska Titus komma dit då en tredje gång för att slutföra den kärleksgärning, den insamling som han redan har påbörjat. Vi kan läsa också i vers 16. Vi tackar Gud som i Titus hjärta har väckt samma hängivenhet för er. Titus har alltså kommit tillbaka ifrån Korinth upp till Makedonien dit Paulus hade kommit från Efesus till Makedonien. Där varifrån han skriver andra Korinthierbrevet. Nu har Titus kommit dit och rapporterat att Tårebrevet hade tagits emot väl och insamlingen började få ordning på. Vi tackar Gud, står här i vers 16, som i Titus hjärta har väckt samma hängivenhet för er. Han inte bara lyssnade till vår uppmaning utan ivrig som han var gav han sig iväg till er av egen fri vilja. Tillsammans med honom har vi sänt en broder som får beröm i alla församlingarna för sitt arbete i evangeliets tjänst. Och inte bara det, han är också vald av församlingarna till att följa med oss på resan med gåvan som vi har hand om. Och det är till Herrens ära och som bevis på vår villighet. Så undviker vi att någon kritiserar oss för hur vi tar hand om denna frikostiga gåva. Vi är nämligen angelägna att göra det som är rätt. Inte bara inför Herren utan också inför människor. Tillsammans med dem har vi sänt ytterligare en broder. Honom har vi ofta och på många sätt prövat, och han har då visat sig vara ivrig, särskilt nu, därför att han har så stort förtroende för er. När det gäller Titus så är han min vän och medarbetare hos er. Och vad beträffar våra andra bröder så är de församlingarnas sändebud till Kristi ära. Ge dem nu inför församlingarna bevis på er kärlek och på att vi hade rätt när vi berömde oss av er inför dem. Egentligen i kapitel 9 behöver jag inte skriva till er om hjälpen, alltså insamlingen till de heliga. Jag vet hur villiga ni är och så vidare. Så det där tror man var en stor sak. Men då tillbaka till första Korinthierbrevets sista kapitel, 16 kapitlet. Jag tror att vi har rätt ut de där resplanerna något sådär. Men det här blev alltså ett... Han hade ju många bekymmer i Korinth, det har vi ju sett när vi har gått igenom det här kapitlet. Och det som vi inte har sett förrän nu då, det är de här ekonomiska bekymren. Och sen är det att man ifrågasatte Paulus trovärdighet, inte minst på grund av de här resplanerna. Så när vi kommer in i andra kapitlet så får han liksom förklara och försvara varför han har ändrat sina resplaner som han har gjort. Vi har ju läst någon av de där verserna redan. Han vill inte göra dem bedrövad, som det står. Okej, det var det avsnittet. Då tror jag vi lämnar det. Och så går vi vidare. Kapitel 16, vers 10. När Timoteus kommer till er, alltså med första Korinthierbrevet, se då till att han kan vistas hos er utan att behöva oroas. Vi vet inte varför det fanns anledning för Timoteus att oroa sig när han kommer till Korinth. Var det alltså så oroligt i Korinth? Eller var det Timoteus som var överkänslig på något sätt? Ni vet, han skriver i brevet till Timoteus att Timoteus inte ska skämmas för sin unga ålder och att han ska vara frimodig och ha frimodighetens ande. Så det är möjligt att det kunde ha varit något sånt. Men troligare är att det var så pass oroligt i församlingen i Korinth så att det fanns risk för upplopp när Timoteus anlände. Se nu till att han inte behöver oroa sig för att komma till er. Han arbetar för Herren, liksom jag, och ingen får därför se ner på honom. Sänd honom iväg i frid så att han kan komma till mig. Jag väntar på honom tillsammans med bröderna. Och Timoteus kommer tillbaka sedan, då var Paulus fortfarande i Efesus. Och han kommer tillbaka med rapporter som inte var så goda, utan som gjorde att Paulus gjorde den där snabbvisiten oannonserad och inte alls uppskattat. Vad vår broder Apollos beträffar så har jag ivrigt uppmanat honom att resa till er tillsammans med bröderna. Men han vill inte alls komma nu utan reser när han finner ett lämpligt tillfälle. Jag tror vi fortsätter från vers 13. Kommer vi in på förmaningarna och hälsningarna. Och nu vill jag bara påminna om det när jag läser förmaningar. För här kommer det då 5 stycken förmaningar till att börja med. Att förmaningarna måste alltid förstås utifrån evangeliet. Det är alltså inte så att Paulus förmanar och räknar upp en massa saker. Som här till exempel att de ska vaka eller att de ska stå fasta. Att de ska vara starka, att de ska älska varandra. Han räknar inte upp det som om det vore lag. Alltså inte i den meningen att församlingen i Korinth eller församlingar idag för den skullen också. Vi säger inte en massa rekommendationer om hur vi ska leva för kristna för att det ska bli betungande, besvärligt. Utan det här är en del av evangeliet. I evangeliet ingår denna styrka. I evangeliet ingår denna kärlek. Det finns allting där redan och det ska så att säga förlösas. Och därför kan man nästan fundera på om det här ordet förmaning verkligen är ett bra ord. För att det grekiska ordet för förmaning, ja det kan översättas förmaning. Men det är ju också uppmaning eller till och med trösteord. Alltså det är ett trösteord, en uppmaning, en önskan snarare än någon sorts lagord. Och det här gäller alla förmaningarna För Paulus har ju många sådana i sina brev. Men det, jag är rädd för att många i vår tid inte begriper förmaningarna. Utan man tar det som att ja, då är man kristen så måste man vara sån och så måste man vara sån. Man förstår inte att det är en beskrivning utav det kristna livet. Och det är så vi måste ta emot det också. Och då läser jag det vers 13 och 14. Vaka, stå fasta i tron, var manliga och starka och låt allt hos er ske i kärlek. Fem stycken förmaningar. Och de andra breven, de tar romarbrevet, vi kan titta på romarbrevet också. Det slutar ju liksom på liknande sätt. Romarbrevet 16, det står vers 17. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall. I strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Och så vidare. Ja, sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk. Och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Er lydnad är ju känd av alla. Därför glädjer jag mig över er, men jag vill att ni ska vara förståndiga i fråga om det goda och oskyldiga i fråga om det onda. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Alltså alla hans brev slutar med den här typen av förmaningar. Men det är en beskrivning av det kristna livet. Det är ett sätt att uppmuntra dem att leva vidare. Jag tror inte att jag behöver förtydliga de där fem uppmaningarna som finns där i 16 kapitlet, alltså tillbaka till första Korinthierbrevet 16. Kanske bara säga att de två första förmaningarna, vaka och stå fasta i tron, de två förmaningarna har eskatologisk prägel. Alltså det var ju sånt man förknippade med ändens tid, med den yttersta tiden. Jesus talar ju ofta om det här att när han kommer åter så ska han komma plötsligt. Han ska komma som en tjuv om natten, för de som inte är beredda så kommer de uppfatta det som när en tjuv bryter sig in. Han kommer att komma plötsligt och Jesus säger att vi ska inte låta oss betungas av massa jordiska bekymmer och så vidare. Eller fastna i det materiella, utan vi ska vaka, vara alerta och mottagliga för honom. Allt det där talet, de där tankarna hör samman med hans återkomst. Det eskatologiska perspektivet. Men det eskatologiska perspektivet präglar ju hela brevet. Ni vet ju det här med den här som levde i otukt eller den där som åt kött och var frågan om man fick äta kött eller kvinnor som hade något på huvudet eller inte på huvudet. Och alltså, alla de här bekymren som de hade i Korinth, de adresserar ju Paulus med ett eskatologiskt perspektiv. Han säger i himmelen så är det på det här sättet. Så han tar inte diskussionerna på så sätt som två människor i den här världen diskuterar med varandra och den ena, vem har rätt och vem har fel. Alltså han argumenterar inte på det sättet, utan han bara tillför det eskatologiska perspektivet, precis som Jesus gjorde. För Jesus, han predikade Guds rike är här. Omvänd er och tro evangelium. Och plötsligt så blir vi alla likställda. En del har svårt, en del har det lätt, en del är rika, en del är fattiga. Det spelar liksom ingen roll. Därför för alla gäller evangeliet. Och det är gratis och det är fritt och det är nåd och det är förlåtelse och det är upprättelse och det är salighet på alla de sätt. Va? Det är det som Jesus förkunnar. Och Paulus, han står i samma tradition, om jag får uttrycka det så. Han förkunnar också det. Och det finns här nu i förmaningen. Vaka och stå fasta i tron. Stå fasta i evangeliet. Där kan man också lägga märke till, och jag tror vi ska hoppa dit och ta det på en gång. Att de två sista verserna, eller i alla fall, nej inte de två sista, utan den 22 versen. Om någon inte har Herren kär ska han vara under förbannelse. Maranata. Maranata, vår Herre kom, betyder det. Det är ett eskatologiskt uttryck. Så att det här brevet slutar med att kom Herre Jesus. Det står väl så i Uppenbarelseboken också. Kom snart Herre Jesus. Och så svarar Jesus där i Uppenbarelseboken, ja, jag kommer snart. Det här är förmodligen ett uttryck som inte bara är ett eskatologiskt uttryck i den meningen att det ska vara till uppmuntran när man hör det, utan ett uttryck som fanns i liturgin när man firade gudstjänsten. Och om ni kommer ihåg det, så har jag talat om det tidigare, att man förmodligen firade gudstjänsten med samma upplägg som man hade på tempelfesterna. Det vill säga, först hade man en måltid där man kunde äta och dricka och man kom tillsammans. Den måltiden avslutades sannolikt med brödsbrytelsen och att man drack ur kalken, alltså med själva nattvarden. Och när den sakrala delen i slutet på den måltiden ägde rum, så var det samtidigt inledningen på det som vi kallar för ordets gudstjänst. Där manliga nådegåvorna var i funktionen och man betjänade varandra på olika sätt. Då tänker man sig det att då hade man den här måltiden i Korint, och sen när man ska gå över till nattvardens gudstjänst, då har man syndabekännelsen, man har förlåtelsen, man lyssnar till ordet, man läser kanske till och med, hör och häpna, hela första Korintsebrevet i det sammanhanget. Och så slutar första Korintsebrevet med orden Maranata, som också är inledningen då på nattvardens gudstjänst. Maranata är alltså i en mening avslutningen på ordets gudstjänst, avslutningen på första Korintsebrevet, men det är också inledningen på nattvardens gudstjänst. Alltså, som har samma plats som vi har, vi sjunger ju Kyrie i högmässan. Herre förbarma dig, Kristus förbarma dig. Det är också den här åkallan att Kristus ska komma och vara närvarande när gudstjänsten börjar. Så det eskatologiska perspektivet är ju verkligen betonat här i första Korintsebrevet, och också betonat på ett särskilt sätt här på slutet. Vers 15 och till och med 18. Jag ber er bröder och systrar, betyder det där grekiska ordet. Ni känner Stefanas familj. Ni vet att de är Akajas förstlingsfrukt och att de har ställt sig själva till de heligas tjänst. Rätta er därför efter sådana och alla de som tar del i det arbetet. Jag är glad över att Stefanas, Fortunatus och Akaikus har kommit. De har fyllt tomrummet efter er och de har upplivat min ande liksom er. Sätt värde på sådana. Stefanas, han var ju omnämnd redan i inledningen av första Korintsebrevet. Där får vi veta att Paulus inte har döpt några förutom Stefanas och hans familj. Och Stefanas var tydligen inte bara döpt av Paulus, utan han blev också en medarbetare till Paulus. Så här när han skriver avslutningen på första Korintsebrevet, det är ju skrivet ifrån Efesus, då har Stefanus och Fortunatus och Arkaikus, då har de kommit till Efesus. Och de var med där som medarbetare. Men de hade ju stort förtroende i Korint, därför att de hörde till de första som hade kommit till tro i Korint. De hörde, som det står här, till Akajas förstlingsfrukt. Och de hade ställt sig själva till de heligas tjänst. De alltså åtnjöt ett stort förtroende i Korint, och det här var viktigt för Paulus att nämna dem, därför att de var inte bara hans medarbetare, utan de var ju också de som kunde ha förtroende i Korint, en församling som tydligen hade en hel del bekymmer och problem att ta tag i. Men Stefanus var den som var trovärdig i båda lägren, så att säga, både i Korint och hos Paulus, och därför är det viktiga personer. Och Stefanus, han har ställt sig själv till de heligas tjänst, och han har tagit del i arbetet. Det ska man ju förstå då som det evangelistiska arbetet. Det är uttrycket att de har del i arbetet, det finns ju på andra ställen också i Paulusbreven. Till exempel, nu ska vi se här så det här stämmer, Romarbrevet 16:3. Där står det: hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. Och det är samma ord som används där. De har tagit del i arbetet. På grekiska är det synergon. Synergon är ju syn. Syn betyder tillsammans. Och ergon är arbete eller verk och gärningar. Så de var synergon med Paulus. De stod tillsammans med Paulus i det här arbetet. De var förenade. De hade samma tjänst, så att säga, eller utförde samma tjänst. Ordet förekommer i Romarbrevet 16:3, men också i Romarbrevet 16, vers 9. Hälsa Urbanus, vår medarbetare, synergon i Kristus. Och i vers 21 likaså, Timotius, min medarbetare, hälsar er liksom mina landsmän. Och det finns på flera andra ställen också, jag läser bara upp det här. Andra Korinthierbrevet 1:24 och 8:23. Det är ett fint ord, medarbetare, tycker jag. Vi använder det ju också, men vi skulle kanske använda det mera genomtänkt. Vi talar ju ofta om frivilliga i församlingsarbetet. Det är ju ett förskräckligt ord, eftersom alla är frivilliga, eller hur? Det finns väl ingen som arbetar i församlingen under tvång. Så det ordet tycker jag vi absolut ska lägga åt sidan. Det finns inga frivilliga här, men det finns medarbetare. Och det är viktigt. Det är sådana som i Kristi kropp och i Kristi tjänst så arbetar vi tillsammans. Det är alltså inte de anställda som gör ett jobb, utan det är alla som är medarbetare. Alla som lever i Kristi församling är medarbetare. Och den här Stefanus och Fortunatus och Arkaikus, de var alltså både förstlingsfrukten och de var medarbetare och de var ledare i sina husförsamlingar. Och då finns det också skäl att underordna sig dem. Eller att sätta värde på sådana, som det står i vers 18. Så skriver han väl i första Thessalonikebrevet där i slutet. Där var det ju, och där fanns det ju de som inte arbetade, om ni kommer ihåg det. Och vi gick igenom det ganska noga. Och de uppmanas att lyssna till det profetiska ordet och att pröva allt och behålla det goda och att underordna sig sina ledare. Det var viktigt, för ledarna representerade Paulus. De var hans medarbetare och ledare. Sen kommer vi till vers 19 och 20. Församlingarna i Asien hälsar till er. Aquila och Priska tillsammans med församlingen i deras hus hälsar hjärtligt till er i Herren. Alla bröderna och systrarna hälsar till er. Hälsa varandra med en helig kyss. Församlingarna i Asien, alltså nuvarande Turkiet. Det var inte bara Efesus, utan nu har vi ju kommit, så att nu är vi ju, han är ju här på sin tredje missionsresa. Och då finns det församlingar lite överallt. Och i Asien så finns det församlingar i Kolosse, där har vi Kolossebrevet till dem. I Laodikea, Pergamum, Smyrna, Philadelphia, Hierapolis, Assos, Adramyttium. Känner ni till församlingen i Assos och Adramyttium? Nej, ni skakar på huvudet. Då får vi slå upp här i Apostlagärningarna, kapitel 20, vers 13, 14. Vi andra, det är nu på hemväg här nu då, från Troas tillbaka, från den tredje resan tillbaka till Jerusalem. Vi andra gick i förväg ombord på skeppet och avseglade till Assos, där vi skulle ta Paulus ombord. Så han var tydligen i Assos. Så hade han bestämt, eftersom han själv tänkte ta landvägen. Så snart han träffade oss i Assos tog vi honom ombord och kom till Mytilene. Så i Assos fanns det också en församling, och i 27 kapitlet i Apostlagärningarna vers 2. Vi gick ombord på ett fartyg från Adramyttium som skulle gå till hamnar i Asien och avseglade. Adramyttium, där fanns också en kristen församling. Så det fanns alltså församlingar lite överallt. Och nu avslutar Paulus här med första Korintherbrevet genom att skriva det att församlingarna i Asien hälsar till er. Så det är ju inte lite folk eller få församlingar som så att säga, Paulus tar som intäkt eller som han har bakom sig när han hälsar till de kristna i Korint. Ni vet, han skrev ju det tidigare i Korintherbrevet på ett par tre ställen att så lär jag i alla Guds församlingar. Alla Guds församlingar, då har vi bara de i mindre Asien, de som jag räknade upp. Och alla församlingarna i mindre Asien, det är ju ganska många det, står bakom det här som Paulus säger till dem i Korint. Så han har ju ganska bra tryck på dem, måste jag ju säga. Aquila och Priska hälsar tillsammans med församlingen i deras hus. Aquila och Priska var alltså i Efesus när Paulus skriver det här brevet. Han arbetade med dem, och det har vi sett tidigare både i apostlagärningarna och tidigare i brevet, vill jag minnas. De hade ju kommit till tro i Rom. Men under kejsar Claudius tid år 54 så landsförvisades alla judarna. Så de tvingades ju lämna Rom, och då kom de till Korint. Och de var i Korint och jobbade som tältmakare när Paulus kom dit på sin andra missionsresa. Så att han träffade ju dem där. Och sedan när Paulus åkte hem från sin andra missionsresa så hade han med sig Aquila och Priska, och så lämnade han dem i Efesus. Så de tog ju hand om församlingen i Efesus när Paulus sedan fortsatte till Jerusalem. Men sen kom han ju iväg på sin tredje missionsresa, och då var de i Efesus. Det är därifrån han skriver brevet. Och Aquila och Priska var där, och de hälsar tillsammans med församlingen i deras hus. Det är väl också ett uttryck som vi har strukit under många gånger under de här timmarna som vi har haft bibelförklaringar. Det fanns ju inte kyrkbyggnader och församlingshem i den meningen. Och det var ju inte heller så att man var kristen på fritiden vid den här tiden. Utan här levde man ju sitt kristna liv i hemmen och på arbetsplatserna. Och så kom man tillsammans i husen på söndagarna, i de större husen. Men man hade församlingen i sitt hushåll. Och hushållet kunde ju vara ganska stort, både 10 och 15 personer. Och flera sådana hushåll kom tillsammans i de stora byggnaderna och stora husen. Som Stefanas hade ett sådant stort hus. Maria hade ett sådant stort hus i Jerusalem som man kom tillsammans i. Som en sorts lokal där man firade gemensamma gudstjänster. Men här fanns alltså församlingen i deras hus. Det fanns ju församling i Korint i Stefanas hus också. Och i andra hus. Och så står det då att han hälsar dem med en helig kyss. Och det där finns ju, jag har skrivit upp här Lukas 7:45 och Lukas 22:48. Där nämns det om en helig kyss som en hälsning. Och det finns också i Romarbrevet 16:16. Jag måste bara titta vad det står där. Romarbrevet 16:16. Ja just det, hälsa varandra med en helig kyss. Och så står det också i andra Korintherbrevet 13:12 och första Thessalonikerbrevet 5:26. Det var ju alltså en hälsning på den tiden. Jag förmodar att man kysste varandra på kinden som man ju fortfarande gör i de här länderna. Och så är det vers 21 då. Och det blir som en sorts övergång här nu till slutorden. Denna hälsning skriver jag, Paulus, med egen hand. Och det var rätt ovanligt. Därför att den som skrev ett brev under antikens tid, i den mån som man nämnde sig själv, så nämndes man i inledningen av brevet. Som avsändaren stod i början. Kommer ni ihåg att Paulus breven börjar på det sättet? Men här har han lagt till det på slutet också. Och det avviker ifrån den antika brevlitteraturen för övrigt. Men man kanske kan säga som så, eller förstå det som så, att det fanns en anledning, eller det fanns ju många anledningar för Paulus att till sist också ytterligare stryka under sin närvaro. För brevet var ju en sorts närvaro. När brevet kommer ifrån Paulus och Timotheus och Silvanus är det som står bakom brevet. När det brevet kommer ifrån Efesus till dem i Korint, då förstod man ju det som att Paulus och Silvanus och Timotheus, de var ju närvarande i brevet. Så att när brevet lästes där i korintiska gudstjänsten, så var deras närvaro påtaglig genom brevet. Och Paulus kunde uttrycka det som så också, att han var närvarande genom anden. Vi kanske skulle säga att vi var närvarande med våra tankar eller någonting sånt. Men det här var alltså någonting rätt så påtagligt för dem i antiken. Och när Paulus nu skriver som han gör där med egen hand, i det sista han gör i Korintsebrevet, så betonar han och så stryker han under att han är med i det här brevet från början till slut. Och så är det tre verser kvar. Om någon inte har Herren kär ska han vara under förbannelse. Maranata, Herren Jesu nåd vare med er. Min kärlek vare med er alla i Kristus Jesus. Och vi reagerar ju då på det där med att någon skulle kunna vara förbannad. Men jag har ju förklarat det tidigare också, för det finns ju i Första Korinthierbrevet 12:3. Det står ju också, liksom ingen kan säga förbannad vare Jesus, så kan ingen säga Jesus är Herre annat än i den helige ande. I det judiska tänkandet så fanns det bara två vägar. Antingen så levde man i trohet med Gud i det förbund som Gud har ingått, eller också så gjorde man inte det. Antingen så var man vänd mot Gud och vandrade som en Guds lärjunge, eller också gjorde man inte det. Det ena kallas för välsignelsens väg, det andra kallas för förbannelsens väg. Och förbannelse här, det betyder att man är skild ifrån Gud. Alltså man, eller det betyder inte som det betyder på svenska, utan det betyder att man står utanför som förbannad. Men i den meningen att man står direkt under Guds tillsyn. Så alla människor står under Guds tillsyn, också de som är förbannade, också de som är vända emot honom, också de som är fiender till honom. Men kom ihåg det, att Kristus gav sitt liv för oss medan vi fortfarande var hans fiender, står det i Romarbrevet. Medan vi var de förbannade. Vi hörde till den förbannade hopen, men det hindrar inte Gud från att älska också dem. Men det finns bara de här två vägarna, välsignelsens och förbannelsens. Anatema heter det på grekiska. Att man antingen så är man med eller också är man emot. Och här så skriver han ju också att man ska ha Herren kär. Om man inte har det så står man utanför. Han skriver det inte bara i första kor 12:3 utan också i Romarbrevet 9:3 så finns det här ordet anatema. Och så avslutar han med orden Herren Jesu nåd vare med er. Min kärlek vare med er alla i Kristus Jesus. Alla, skriver han. Alla. Och därmed så har vi gått igenom första Korintherbrevet. Och jag hoppas att man har fått med sig någonting på de här 61 timmarna. Det borde väl vara troligt. Det som har talat starkast till mig under hela det här upplägget, förutom själva strukturen med de här olika tänkta talen, det är just det som jag också har sagt så många gånger, att Paulus tillför det eskatologiska perspektivet. Och det blir liksom som en nyckel till många av de här svåra kapitlen.